Det tema som vi har idag, lys över regnskapet. Det är inte bara för att pröva att virka morsom för att vi är i tider med regnskap när vi har passerat nyttår och sånt, men det går lite i samma gata som vi avslutade 2022 och som vi startade 2023, nämligen med att snacka om ting som handlar om det att Jesus ska komma tillbaka. Och kanske någon tänker att ja, men nu må det nog jammen bli på tio och komma på något annat tema. Men det blir en dag till med det. Och hvis jag ska pröva att argumentera för det, så är det att ifölje Norsk Bibelinstitut så står det om att Jesus ska komma tillbaka 318 gånger i det nya testamentet. Det vill säga alltså både Jesus och Paulus och Peter och Johannes. Det var något som en snackade ganska mycket om. Och det är ju en viktig ting i och med att vi ska ju inte vara här för evigt. Men jag har också lust att säga att det som vi ska snacka om idag, jag har bett till Gud och jag ber mens jag står här att Gud må ta vare och sortera bort det som han tänker att det här tränger inte du att huska på. Och så kan det som då ska vara till det Gud önskar att ge, det kan få fäste sig. Och så vill jag också säga att om det är så att du känner att det är ting som du blir att lura på eller du sitter igen med spörsmål när jag är färdig, så kom gärna och snack med mig efterpå om det är ting du lurar på, eller snack med någon som du har tillit till och kan då bearbeta de spörsmål som eventuellt blir. Idag så ska vi se på något av det som Peter snackar om när det gäller allt runt det att Jesus kommer tillbaka. Och vi startar i andra Peters brev, kapitel 3 och verserna 10-14. Herrens dag ska komma som en tyv. Då ska himmelen förgå med ett drön. Elementerna ska komma i brand och upplöses. Och jorden och alla gärningar som är gjort på jorden ska komma fram i lyset. När nå allt ska gå i upplösning, vår hellig och gudfryktig bör dere dag icke leve, mens dere väntar på att Guds dag ska komma och främskynda den. Då ska himlarna förtäras av eld och elementerna bränna och smälta. Men vi ser fram till det han har lovt, en ny himmel och en ny jord vår rättfärdighet bor. För de dere väntar på detta, mina kära, skall dere lägga vind på och bli stående för ham med fred utan fläck och lyte. Vi har tidigare här på söndagen sett att ingen annan än Gud vet dagen eller timen när Jesus kommer. Han kommer som en tyv i betydningen av att ingen vet tidspunkten. Men efterpå så vill det märkas att han har varit där, akkurat som det märkas när en tyv har varit inne och tagit något. Vad det så betyder att himmelen ska förgå med ett drön och att elementen ska komma i brand och upplöses, det ska icke jag pröva mig på att förklara. Guds löfte om en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor, det ger i vart fall hopp för oss. Däremot, att det som är gjort på jorden ska komma fram i lyset, det är tydligt hänvist flera platser i Bibeln. Så vet vi att ingen av oss blir frälst av våra gärningar, hur perfekt, hur fullkomment vi klarar att leva. Det är alene troen på Jesus och det som han har gjort som frälser. Men att vi på någon måte ska få svara för kursen vi har levt våra liv, kursen vi har förvaltat våra liv, det kommer vi inte undan om jag förstår Bibeln rätt. Och där är det både ett allvar och en tröst i det. Paulus han skriver så i andra Korinthierbrevet kapitel 5, vers 10. För vi må alla åpenbares för Kristi domstol, för att en vär kan få igen det som är skedd vid legeme, efter det han gjorde, enten gott eller ont. Det att vi har tagit emot Guds tilgivelse for våres liv, det fritar oss ikke fra det at vi skal stilles framfor Kristi domstol. Ettersom Paulus her skriver til menigheten i Korint, til menighetens folk, at vi må alle stilles fram for Kristi domstol. Og der virker det som om det blir en type gjennomgang av hvordan vi har levd våres liv mens vi var her på jorden. Og så fortsetter Paulus å ta opp det her også til menigheten i Roma, da han skriver i Romabrevet 14:10-12. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle framføre Guds domstol. For det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hvert tunge skal bekjenne Gud. Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt regnskap for Gud. Vi skal altså hver enkelt avlegge regnskap for hvordan vi levde det livet som Gud ga oss som gave. Og Paulus han understreker her at vi har nok med å passe på våres eget regnskap, i stedet for å klage på hvordan andre styrer livet sitt. Peter har skrevet det vi leste tidligere, at alt skal komme fram i lyset. Den dagen vil det som er skjult bli åpenbart, og det vil vises om jeg bare hadde Kristus liv i mine ord, eller som en etikett, eller om jeg hadde det i mine handlinger. I Matteus 25 så forteller Jesus noe om hvordan det vil bli den dagen. Og det er en tekst som jeg synes er veldig vanskelig, og jeg synes at den er tung, og jeg har ikke fulle forståelsen av den, men vi kan ikke utelate det av den grunn. Og derfor så skal vi lese en lang fortelling fra Matteus 25, vers 31-46. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat? Eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg? Eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem, sannelig jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken har dere gjort mot meg. Så skal han si til dem på venstre side, gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare, Herre, når så vi deg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, uten å komme deg til hjelp? Da skal han svare dem, sannelig sier jeg dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Det er en tung tekst. Gjengen til venstre her, de ble henvist til den evige ilden, selv om de kalte Jesus Herre. Och vi kan spöra hänvisa Jesus här tillbaka till något som han säger, att icke alla som kallar mig herre ska komma in i hans rike. Och det är där från Matteus 7, vers 21-23. Icke en vär som säger till mig, herre, herre, ska komma in i himlernas rike, men den som gör min himmelske fars vilje. Många ska säga till mig på den dagen, herre, herre, har vi icke profeterat i ditt namn, drevet ut onda andar i ditt namn och gjort många kraftiga gärningar i ditt namn? Men då ska jag öppet säga till dem, jag har aldrig känt dere. Vik bort från mig, dere som gjorde mot loven. Vid första ögonkast så kan det se ut som om det som frälste folket i Matteus 25, där de stod föran Jesu domstol, var att de gjorde goda gärningar mot de hjälpeträngande och de nödlidande sösken. Men det stämmer ju inte överens med Bibelens lära om att ingen blir frälst av att göra goda gärningar eller lovgärningar. De första kallade Jesus också de rättfärdige, de som blir frälst och kom in i himmelen. Och då må vi spåra, vem är det som ifölje Bibeln är rättfärdig? Galaterbrevet 2:16 säger det sån. Men vi vet att icke noe människa blir rättfärdig för Gud vid gärningar som loven kräver, bara vid troen på Jesus Kristus. Därför satte också vi vår lit till Kristus Jesus, så att vi skulle bli känt rättfärdige vid troen på Kristus och icke vid lovgärningar. För icke noe människa blir rättfärdig vid lovgärning. Kan vi då tänka oss att dessa första som blev kallt rättfärdiga föran Guds domstol, de hade insett sin egen synd, sin egen svaghet och sitt behov av Jesu nåde. De hade tagit emot den frälsen som Jesus tillbyr och så valt att följa ham och gå i troen på det. Och de gärningarna som de gjorde, de var icke för att förtjäna frälsen. För de var ju icke själv klara över att de hade gjort något gott mot Jesus. Men det de gjorde var ett resultat av att Jesus levde i demmes liv, som gjorde att de därför var prägade av Guds kärlighet, av Guds barmhärtighet. Och därför så kom de här goda gärningarna som en frukt av Jesus i dem. Kan vi tänka oss att de andra hade nog bekännelsen till Herren, men att det inte hade någon effekt på deras liv? Kanske de också hade medlemskap i kyrka, men de manglade livet och efterföljelsen. Hela den här berättelsen är vansklig att förklara helt riktigt, och det är på en måte en smärtefull och rannsakande läsning. Och den inbyr i vart fall till djupa samtal på bibelgruppen på torsdag. Om vi går tillbaka till texten där vi startar från 2 Peter 3, så läste vi i vers 11 och i begynnelsen av vers 12. När nå allt ska gå i upplösning, vår hellig och gudfryktig bör dere då icke leve, medan dere väntar på att Guds dag ska komma och främskyndar den. Med tanke på att allt det jordiska ska gå i upplösning, med tanke på att vi kan inte ta med någonting härifrån när vi dör, vi kan inte ta med oss något till evigheten annat än våres odödliga själ, så uppfordrar oss Peter till att leva hellig och gudfryktig. Och om det är något som vi märker är på tillbakagång, både i samfundet generellt, men dessvärre också bland kristenheten i kyrka idag, så är det gudsfrukten. Respekten för Gud, respekten för Guds ord och Guds vilja. Och om man inte totalt förkastar Gud, så kommer ofta det här spörsmålet som slangen också stilte i Edens hage. Har då Gud verkligen sagt? När man stilles inför temar som icke passar in hur man själv vill leva, och så prövar man att finna en alternativ förklaring på det som Gud har sagt. Och när den skepsisen då till Guds ord också kommer in bland oss som troende, då är det lätt att gå så här vill. Och leva helig och leva gudfryktig, det handlar icke om att få livet till. Det handlar icke om att lyckas i allt. Det handlar icke om att aldrig synda. Det handlar icke om att alltid göra goda valg som ära av Gud. För det är icke möjligt för oss så länge vi lever här i denna världen. Och leva gudfryktig, det handlar om att leva i lyset. Det vill säga, vete att Gud, han ser allt. Ja, han vet allt, som Peter sa. Herre, du vet allt. Men det skapar inte bara allvar. Det skapar också hopp. När jag har gjort något emot Guds ord, så skyndar jag mig till hans fang för att bekänna min synd. Och så mottar jag där och då tillgivelse. Sånt som första Johannes brev säger det, kapitel 1, vers 7-9. Men därsom vi vandrar i lyset, slik han själv är i lyset, då har vi fällskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, rensar oss från all synd. Ser vi att vi icke har synd, då bedrar vi oss själv och sannheten är icke i oss. Men där som vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han tillger oss synderna och rensar oss för all orätt. Det människa som säger att det icke har synd lurar sig själv. Kanske var det som var tillfälle med den gängen som icke fick lov att bli med Jesus in i himmelen. Kanske de hade blivit så förblinda av hovmod och syntes att ja, vi var ju ganska flinke. Här var det ju egentligen något att sätta fingern på. Den som däremot lever i lyset, han vet att i sig själv så är han ett svagt människa som synder. Men lösningen på det är inte att pröva att skjula det för Gud. Ej heller att låta som att det inte sker eller skru av sin samvittighet och bli opåvirkad. Men att komma till Jesus med sin synd, motta tillgivelse och nåde, resa sig upp med Guds hjälp och fortsätta tacknämlig för det att Gud är barmhärtig. Till slut så skrev Peter där som vi läste i begynnelsen i vers 14 att vi ska, det ska lägga vind på och bli stående för ham med fred utan fläck och lyte. Och vad betyder det att lägga vind på något? Och lägga vind på något, hvis du slår upp det i ordboken där, så betyder det att satsa på. Bruka energi på. Sätt dig i centrum för tanke och handling. Något som man prioriterar för det att den menar att det är viktigt. Och bli stående för Gud med fred. Det kan kun erfares genom att erkänna mitt behov av Jesus för mitt eget liv. Mitt behov av hans nåde och tillgivelse. Erkänna att jag kan icke frälsa mig själv. Men jag tränger Jesus. Och han både vill och kan möta mig. När jag ger mig helt över till ham, så vill han fylla mig med sin fred och bevara mig där. Romarbrevet 5:1 säger: då vi alltså är blivit rättfärdiggjort av tro, icke av gärningar, men av tro, har vi fred med Gud via vår Herre Jesus Kristus. Det vill säga att så länge som jag känner att min rättfärdiggörelse kun kommer av min tro på Jesus och lever mitt liv utifrån det, då vill jag ha fred med Gud. Vad betyder det så att bli stående föran Gud utan fläck och lyte? Utan någon fläcka på kläderna. Utan någon lyte, det vill säga utan någon fel som man kan sätta fingern på. Det är heller icke möjligt utan att leva i detta gudomliga lyse. I fortellingen om sauerna och geiterna föran Guds trone så blev sauerna kallt rättfärdiga. Och de blev erklärt rättfärdiga som vi såg på, icke för de att de aldrig skitna till sitt eget liv eller andres liv, aldrig tråkka fel i förhåll till Guds ord eller aldrig gjorde ting som icke var till Guds ära. De blev erklärt rättfärdiga för de visste vem de skulle gå till. De var klara både över sin egen svaghet men också över Guds enorme, gränslösa barmhjärtighet. De blev icke hovmodiga och syntes att det här klarar vi själv. Och de falt icke ned i missmot på grund av att de snubbla. De sökte sig till ham som tillger, som rensar, som rättfärdiggör när vi har skitnat till våres liv. Jag tränger icke att bruka lommelykt för att finna fläckar eller för att finna fel på mitt liv. Det är gott synligt utan flombelysning och kan få en till att mista motet med mindre. Mitt enaste hopp är det som allerede klagesångerna vittnar om. De fantastiska verserna i kapitel 3, vers 22-23 där det står. Det är Herrens nåde att det icke är ute med oss, för det är icke slut på hans barmhärtighet. Den är ny vär en morgon. Stor är din trofasthet. Det är icke slut på Herrens barmhärtighet. För en enorm lättelse jag känner varje gång jag läser de orden. Och ibland så må jag säga det högt ut för att jag också ska höra det. Inte bara läsa det in i det, men säga det ut. Ibland ropar jag det ut när jag springer över broa i stivkuling och vet att det är ingen som hör mig eller tänker att jag har mistat förstånden. Där ropar jag ut, det är inte slut på Herrens barmhjärtighet. Det gäller för mig. Och det gäller för dig. Det är icke ute med oss, det finns hopp. Men vi tränger och leva i lyse för att bli bevart i fred. Och för att bli bevart utan fläck och lyte. För där, när vi lever i lyse, läste vi, då renser Jesu blod från oss från våres synder. Våres egen rättfärdighet, våres egen dyktighet, det håller icke föran Guds trone när vi en dag ska avlägga regnskap. Men när vi vandrar i lyse, så vill Gud, när vi vandrar öppet, ärligt, uppriktigt föran ham, så vill han genom sin nåde både vägleda oss. Han vill korrigera oss. Han vill rensa oss. Han vill hjälpa oss. Han vill styrka oss, trösta oss. Oavsett vilket fall, oavsett vilka stormar, vilka vanskligheter vi upplever på vår väg mot himmelen. Och han vill ge oss kraft, slik att vi kan förvalta det livet vi har, akkurat sådana som vi är med våra svagheter, med våra styrka, så vill han hjälpa oss så att vi kan förvalta det livet på en måte som icke har oss själv i fokus, men som har ett enkelt och samtidigt så vanskeligt mål. Det budet som Jesus gav oss. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din näste som dig själv. Så enkelt, så fryktelig vanskelig. Om vi kunde ha haft det som en ledestjärne för våres liv, för våres handlingar, om det hade varit något vi lägger vind på, satsar energi på och bruka våres tid på, så ville det vara med och hjälpa oss och förvalta våres liv på en god och en kristuslik måte. Amen. Vi ska be sammen till slut. Skulle du önska förbön idag, än för vad det är, så vill jag gärna omsluta det och ta det med oss härifrån idag. Du kan bara få räcka upp en hand och så ser Gud och vet vad du har bak på ditt hjärta. Han vet vad det är som du känner på. Och husk på det, att Gud, han är en barmhjärtig Gud. Husk att han är full av nåde. Husk att var ny morgon så är det ny nåde som gäller. Husk att Gud är trofast, som vi läser. Stor är din trofasthet. Husk på att Jesu blod rensar för all synd, oavsett vad som har skett. Husk att Gud vill det bästa för ditt och mitt liv. Gud vet att livet kan vara vanskelig. Gud vet att det kan vara tuffa ting. Gud vet att vi snubblar. Men hans barmhärtighet tar inte slut. Och det är det som är vårt hopp. Han vill vara med hela vägen. Och det enda någon som önskar vi skulle ta där med i formen. Gud ser din hand. Då ber vi. Tack Gud för att det är något som vi får klunga oss fast till. Att din barmhjärtighet tar inte slut. Du ser våra liv, du ser kursen vi ibland snubblar framöver. Det är inte alltid går som vi verkligen hade önskat eller tänkt eller planlagt eller så för oss. Och ibland är det ting vi inte kan kontrollera eller inte kan göra något med. Ibland så är det vi själv som rotar det till. Gud, vi vet att ditt ord säger att du är trofast. Vi vet att det står att ingenting kan skilja oss från din kärlighet. Och ditt ord säger att ingen kan riva oss ut av din hand än vad vi upplever. Vi önskar att vandra på den vägen som leder oss rätt. Vi önskar att vårt liv ska vara till ära för det. Och vi önskar att kunna leva slik att vårt liv pekar på det. Hjälp oss i det, Gud. Hjälp oss som individer och hjälp oss som menighet. Så ser du de som har rakt upp sin hand till dig, som önskar en beröring av dig, som önskar att du ska se till dem. Gud, du som ser in i hjärtat, du som vet vad som ligger bak. Jag ber, kom och rör du med din mäktiga kraft. Din kraft som kan helbreda, du som kan trösta, du som kan lyfta, du som kan göra en väg där det ser ut som det står ett fjäll i vägen. Du som kan lyfta den som följer sig att den är sjunken ned i görma. Den som syns att det är mörkt, vanskelig, du kan gripa in. Du kan bringa lys. Du kan bringa liv. Kom du med din förfriskande vind och grip in på den måte som du ser är bäst. I Jesu Kristi namn, välsigna dig var enkelt med din fred och ditt närvaro. Amen.